Låt oss ta några minuter i bön, vi som är samlade här, innan vi öppnar våra biblar. Jag känner att vi har inte bett färdigt riktigt, utan vi tar några minuter när vi ber. Vill du leda bön kan du göra det, annars så har vi en stilla stund. Herre, vem skulle vi gå till om vi inte kunde gå till dig? Och Fader i himlen, jag vill upphöja, lova, ära ditt namn. Jag vill påminna dig, Herre, om att vi har bett och ropat till dig en längre tid, Herre, om ett andligt genombrott i vår församling, i våra liv, i våran bygd och runt omkring oss, Herre. Och vi längtar och väntar efter den stund då du ska låta den propp som sitter i vägen få fara, Herre. Och den färska oljan få flöda över oss, Jesus Kristus. Herre, du känner mig och du känner oss som är samlade här idag. Utan dig förmår vi ingenting, Herre. Och det enda som kan hjälpa oss och rädda oss, Herre, det är att du räcker ut din hand över oss, Herre Jesus, Guds son. Att du bryter igenom våra liv, Herre. Att du förändrar allting i grund och botten, Herre. Jesus Kristus, Guds son. Herre, vad tjänar det till för oss att samlas i en byggnad varje söndag om inte du är här och möter med oss, Herre Jesus Kristus. Om inte du rör våra hjärtan, Herre. Om inte du uppenbarar din härlighet, Herre. Din frälsning, den som du har berättat för alla människor när du dog på korset. Om inte ditt blodskraft får uppenbara sig idag, Herre Jesus. Om det inte får gå ut kraft ifrån dig. Om vi får röra vid dig. Vad tjänar det till för oss, Herre? Jesus, Guds son, jag vill åkalla dig, jag vill bedja dig att du ska uppfylla dina löften. Du har lovat att vara i vår gemenskap. Jag vill be till dig. O Jesus, jag tackar dig för att du är här. Jag ber att du ska förnya ditt verk i våra liv, kär Jesus. O Herre, jag ber om det. Jag ber att du låter anden falla över oss den här stunden, Herre. Och att du, Herre, ställer diagnos på oss, Herre Jesus Kristus. Att du visar oss, Herre, hur det ser ut och vad som behöver ske i våra liv för att du ska få din vilja igenom. O Jesus, välsigna hela Kiladalen, ända från Stavsjö upp till Nyköping. Herre, låt de andemakter som hindrar ditt verk, Herre, få brytas ner inför ditt majestät och din härlighet, Jesus. Och att det får bli möjligt för människor att bli frälsta i den här bygden, Jesus. Dina församlingar får börja växa, Herre Jesus. Och människor blir döpta i helig ande och eld, Herre. Kära Gud i himlen. Våra släktingar och vänner frälsta, Herre Jesus. Våra barn bevarade, Herre, från världens lockelse, Jesus. O Herre, rena oss. Förlåt oss och förnya ditt verk i våra liv. Låt anden komma över oss. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.
Jag vaknade med en text här i går morse som jag vill läsa tillsammans med er. Det är en särskild vers som har tagit tag i mig, men jag vill läsa hela sammanhanget. Det är ganska dålig bibeltolkning att bara ta en vers och rycka ut i sammanhang. Man behöver ha den med i sitt sammanhang också. Och då går vi till Johannes evangeliet kapitel 4. Du som har en bibel med dig, slå gärna upp. Det finns biblar längst ner och låna annars om du vill läsa. Vi ska läsa en berättelse som ni säkert har hört många tala över eller hört om i söndagsskolan. Jag har faktiskt minnen kring den här texten. Jag gick i en kyrka förr om åren och råkade komma dit just samma söndag 2 år i rad och hörde pastorn predika. Och det var den här texten och ordagrant faktiskt. Jag har ganska bra minne. Han upprepade sin predikan för föregående år. Ordalydelser var precis detsamma. Så jag tänkte, oj då, han har det bra. Efter ett år, då har han förberett alla sina predikningar. Sen börjar han bara om sen och så kör han. Nej, så var det kanske inte. Men just den gången var det väldigt, väldigt, väldigt lika. Men det här blir inte som han predikade, tror jag. Johannes evangelium kapitel 4, från vers 1 till vers 42. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes, men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte, lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring 6:e timmen, mitt på dagen, 12:00. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, Herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, var en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa det, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa det, du har rätt när du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du sa det är sant. Kvinnan sa, Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg och ni säger att den plats man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. För sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. Och när han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket, kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut i staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom: Rabbi, ät. Men han sa till dem: jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra: inte kan väl någon ha kommit med mat till honom. Och Jesus sa det: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Säger ni inte att det ännu är 4 månader kvar till skörden? Men se, jag säger det, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat, och andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Och många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, då hon vittnade: han har sagt mig allt vad jag har gjort. Och när samariterna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där 2 dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan: nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Amen. Jesus ska nu göra en resa. Och då bör man se framför sig hur Israels land såg ut på den tiden. Det hade varit delat i sydriket och nordriket. Efter Salomo, hans son, så delades riket. Så man hade ett rike i nord och ett i söder med Jerusalem. Och när det nordliga riket gick under 722 före Kristus, då deporterades det folket, hamnade borta i Assyrien, och så flyttade man dit en massa andra folkslag som bodde då inne i Israels land, i det område som sen kom att kallas Samarien, efter den stad Samaria som låg i mitten. Och det här var någon slags halvjudar. Från början var de hedningar, och de kom dit, hade med sig sina gudar, men började också tillbe Israels gud. Men på grund av att de inte var judar fullt ut, utan halvhedningar, var de väldigt illa ansedda av judarna i den södra delen av landet. Så när man skulle från Judén upp till Galileen, då ville man inte passera genom det här området. Man gick till och med långa omvägar över Jordan, och så gick man genom det som nu är Jordanien och Syrien, och sen kom man tillbaka in då i Israel igen när man kom fram till Genesarets sjö. Men så gjorde inte Jesus här. Han går rakt igenom Samarien på väg upp till Judén. Och det är då den här berättelsen utspelar sig. Och det är ganska intressant. Jesus väljer alltid att göra på ett annat sätt än människor. Han vänder sig till alla. Han är intresserad av dem som alla andra föraktar. Det kan man först lära sig. Och då gick han vägen genom Samarien och kommer då till den här staden som heter Sykar. Det finns en stad i närheten som heter Nablus nu för tiden. Dit kan man åka och titta förmodligen på den källa som Jesus talar med kvinnan vid, för den finns nämligen kvar där. Och när Jesus möter kvinnan vid den här brunnen, då är det en del omständigheter som är väldigt märkliga. Det första är att klockan är 12 mitt på dagen. För på den tiden på dagen gick man inte och hämtade vatten. Man kan läsa i andra delar av Bibeln att man hämtade vatten gärna på kvällen. Men hon var där, och hon var där själv. Och det här signalerar någonting. Det har spekulerats i att hon var prostituerad. Det vet vi inte, det säger inte texten. Men den säger att hon har haft 5 män, och den hon nu har är inte hennes man. Det var en människa med relationsproblem, kanske flera kraschade relationer. Och på grund av detta och andra saker hade hon blivit isolerad från andra människor. Och därför går hon och hämtar vatten mitt på dagen, när ingen annan är där och kan möta henne, förutom Jesus. Och det här är intressant, att Jesus sitter där just när hon kommer. Det är det första. Och vi ser också att hon är en människa som trots den här synden hon levde i, för Jesus är väldigt tydlig, han använder inte ordet synd, men han förklarar för henne att den man du lever med nu är inte din man. Alltså du lever i äktenskapsbrott. Och det bekänner hon ju. Men trots att hon levde ett lastbart liv, så är Jesus intresserad av henne. Och vi ser här också att hon längtar efter Gud. För att hon förstår att den är speciellt med Jesus, då börjar hon prata om hur ska man tillbe Gud. För här hade judarna och samarierna olika uppfattningar. De som bodde då i Samaria, de tillbad på det berget. Och reser du ner dit så kan du faktiskt träffa efterlevande till det här folket. De har sin speciella tro. De läser bara de 5 Moseböckerna och de firar lite olika fester. Och där kan man åka dit och titta på det. För dem är det berget kring Samaria som är det viktiga. Medan templet då låg i Jerusalem och det var där man skulle tillbe. Och då får Jesus möjlighet att förklara för henne. Egentligen, säger han, så är det inte så viktigt om man skulle tala till oss. Om du är i kyrkan när du ber eller du är hemma. Utan det viktiga är att du tillber Gud i ande och sanning. Alltså den heliga platsen där Gud möter dig, den följer dig hela tiden. Den är inte knuten till något tempel egentligen. Den är inte knuten till en stad. Kristendomen har inga heliga platser. Så är det. För den heliga platsen finns i ditt och mitt hjärta. Det är den helige andes tempel. Där möter vi Gud. Och det är det Jesus förklarar. Det här var alltså en människa som längtade efter att få tillbe Gud. Och Jesus vill hjälpa henne att göra det. Och hon hade även läst Bibeln, ser vi här. Och förstått att de gamla skrifterna förutsade att Messias Kristus skulle komma och ställa allting till rätta. Och lära dem att tillbe Gud. Och under samtalet här, det är väldigt intressant här. Jesus säger inte egentligen någonting om att exakt rent praktiskt hur det ska gå till för att de ska omvända sig. Men under samtalets gång så ser vi att någonting händer med henne. Så att när Jesus har fått henne att förstå vem han är, då går hon in i staden. Stora förändringar sker. Hela hennes liv har blivit framlagt inför henne. Och hon får lära sig att tillbe Gud och lära känna Jesus. Och med dessa nya erfarenheter så bryts den här isoleringen som hon lever i. Hon är alltså isolerad från andra människor. Men i och med att hon vänder sig till Jesus, rättare sagt Jesus vänder sig till henne, så bryts isoleringen. Och hon går in i staden och börjar tala med människor vad de gör. Hon vittnar om vad Jesus har gjort i hennes liv. Och så står det då. Många, många fler samarier kom till tro på grund av hennes berättelse. Så rent ytligt så kan vi se det här som här är en berättelse om hur en människa blir frälst. Hur det går till. Man får möta Jesus. Man får sitt liv lagt framför sig. Man förstår, här måste ske en förändring. Jesus visar, så här kan du tillbe Gud. Det är jag som är Messias. Jag vill vara din vän. Och så vänder allting. Och så får man gå ut till andra människor och berätta vad man har varit med om. Ytligt sett kan man se det så. Men det som jag vaknade med igår morse, det är det som är nyckelversen till allt det här som Jesus säger. Och det är det jag vill trycka på här idag. Och det är vers 10. Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. I Bibel 2000 så är det översatt så här. Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som talar till dig. Det här är nyckelorden i hela den här berättelsen. Och det handlar om att Jesus vill få den samariska kvinnan att förstå att hennes liv inte är dömt att fortsätta i den här felaktiga, syndiga, isolerade riktningen som hon nu går i. Utan att det finns kraft, resurser hos Gud till en förändring. Detta är hela huvudtanken här. Det är som att Jesus vill säga så här. Om du bara förstod hur oerhört stor Guds makt är. Vilka stora resurser han vill använda för att förändra ditt liv. Om du bara kunde blicka in i himlen och se de förrådshus som han har. Om du bara för ett ögonblick kunde liksom uppleva att himlen delade sig och du fick se på en glimt av Guds härlighet och hans stora nåd. Om du bara förstod vad Gud kan göra. Dessutom så pekar han sen på sig själv. Han presenterar vem han är. Vem kan förmedla det som Gud vill göra? Och då pekar han på sig själv. Om du bara förstod vem jag var. Om du bara visste vem det är du sitter och pratar med här. Guds son. Gud i mänsklig gestalt. Den som fadern älskar och har sänt till världen. Och som har blivit människa. För att bära all världens synd på ett kors. Han som är världens frälsare. Som kan förlåta alla synder och rena alla människor. Och som också är den som döper i helig ande och eld. Om du bara förstod vem jag är och vad jag kan göra. Det är det som Jesus vill säga till den här samariska kvinnan. Det är så han börjar. Här är en helt vardaglig situation där Jesus uppenbarar sig för den här kvinnan. Och hon sitter här och talar med den som är herre över himmel och jord. Egentligen. Och vad jag kände när det här kom till mig igår morse. Det är det här. Nu talar jag fritt här. Det här är jag inte skrivit ner. Om du och jag bara förstod vad Gud har att ge. Och vem Jesus är som vi bekänner oss till. Då skulle allting, mina vänner, bli totalt annorlunda. Vi går genom vardagen, vi brottas med problem och så vidare. Men ibland får jag en känsla av att vi ser på oss själva och på vårt andliga liv ungefär så här. Vi är djupt skuldsatta och vi genomgår just nu skuldsanering. Jesus har erbjudit oss att han ska ge oss precis så mycket som vi klarar, så mycket vi behöver för att klara oss. Men inte mycket mer än så. Vi under en lång tid ska vi gå nedböjda och känna att det andliga liv han ger oss, det räcker inte riktigt kanske till. Och det blir i alla fall ingenting över. Men jag tror Jesus vill vända på det här. Han vänder sig till oss och säger han så här. Om du och jag kände till vad Gud har att ge. Och vem Jesus egentligen är. Ytligt sett har vi lärt känna honom. Och vi säger att Gud är skaparen över himmel och jord och han kan göra allting. Men har vi upplevt det? Varför är vår relation till Gud så sparsam och så snål ibland? Vi tror inte att han vill ge oss allt vad vi behöver. Men min bön är, och jag önskar jag kunde framställa det här på rätt sätt. Att du och jag idag fick blicka in i himlen och se vilka resurser som finns där. Och jag är övertygad om, fick vi det? Då skulle vi rusa fram här allihopa och böja knä. Och be och åkalla och förstå, Herre, utan dig klarar vi ingenting. Om du kände till vad Gud har att ge. Och vem det är som talar till dig. Vad skulle hända då? Då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig levande vatten. Jesus är mycket noga med att påpeka att om vi förstod Guds gåva, vem han är, då kommer det oundvikligen att komma en reaktion från vår sida. Han säger, då skulle du ha bett honom. När vi får en sann kunskap om Guds makt och Jesu person så kommer det att leda till stora förändrande konsekvenser. Vänner, Jesus vill inte leva på avstånd från dig. Gud har inte tänkt att det enda du ska få uppleva under din jordiska vandring med honom, det är så mycket att du nätt och jämnt klarar dig. Jesus har kommit för att ge dig liv och liv i överflöd. Inte nätt och jämnt att du kan behålla din tro för dig själv och överleva och få biljetten klart i himlen. Han vill att din kraft ska vara sån att du påverkar omgivningen. Han vill ge dig av det levande vattnet. Varför springer du till massa andra brunnar? Och dricker du dem när allting du behöver finns hos Gud? Om du förstod vad Gud vill ge och vem det är som talar till dig, då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig levande vatten. Och Jesus talar här om att reaktionen är bön. Förstår vi vad Jesus har att ge och vem han är, då skulle vi ha vänt oss till honom i en bön om allt vi behöver. Vet ni att det här ordet för bön som Jesus använder i grundtexten här, det betyder att be om någonting som man ännu inte har fått. Vet att ofta ber vi om mer av det vi redan har. För det är det enda vi känner till. Men jag står här idag för att säga dig, Jesus vill ge dig något som du ännu inte har fått. Vänner, det finns välsignelser. Och det finns sånt som Gud lovar i sitt ord. Som vi inte har fått tag på. Och som du inte har ännu. Men som Gud har tänkt att du ska ha i ditt liv. Och det kan hända att det är djävulen som har rövat bort det, för han kommer för att stjäla. Men Jesus har kommit för att du ska ha liv, och liv i överflöd. Tillräckligt för dig, men också för dem som finns runt omkring dig. Du ska vara en ambassadör för hans rike, och du ska bära hans härlighet i ditt liv. Därför att det var den du saknade när du inte följde honom. Jesus vill ge dig någonting du inte har. Något du inte har fått. Ett brusande överflödsliv. Och det som jag har bett om under flera veckor. Den kraft som de heliga har haft. Har du upplevt Guds kraft i ditt liv? Har du upplevt att himlen har öppnat sig över dig? Och någonting som bara kan beskrivas som en våg av flytande kärlek har kommit över dig. Och du har förstått, oj. Den värld där Gud lever i evigheten, där änglarna lovsjunger honom, den är nästan mer verklig än den vi lever i nu. Det här är världen vi lever i nu, men är du född på nytt så tillhör du inte den här världen. Och det är den kommande världens krafter som ska finnas i ditt liv och växa till och förmeras. Jag känner inte för att be, säger en del. Ja, jag känner inte för det, jag gör det någon annan gång. Och det är mycket annat vi inte känner för. Och det är väl typiskt för vårt samhälle att vi känner inte för det, men vi känner för att göra det. Och så styrs vi av känslor. Mycket typiskt för vårt samhälle. Det är ord för bön som Jesus använder här när det gäller att be om det levande vattnet. Det betyder, som jag sa alldeles nyss, det betyder om att be om något man ännu inte har. Men det betyder också, eller rättare sagt så här, ordet uttrycker en viljehandling. Till skillnad från andra ord som har med känslor att göra. Här handlar det om att du vänder dig till Gud utifrån ett viljebeslut. Det är inte det att jag känner för att be om levande vatten nu. Just nu känns det så bra att be för att bli döpt i den heliga ande. Inte alls. Det är att du med ditt innersta hjärta. Det innersta av ditt väsen säger till Gud, vad som helst får hända, men jag måste ha tag på det levande vattnet. Det är vad det här betyder. Om du förstod vad Gud har att ge. Om du förstår vad Jesus kan göra. Då kommer du be till honom. Inte för att du känner för det, utan för att du vill och du förstår. Jag måste ha tag på det här. Och det kan vara så att anledningen till att du har förlorat och inte kommer åt det är att du har blivit isolerad på grund av saker som har hänt, precis som den här kvinnan. Människor har sett ner på dig, du har blivit isolerad från andra, du kan ha blivit sviken i något sammanhang. Hur tror ni den här kvinnan mådde? 5 män hade hon haft. Det kan vara så att hon hade älskat dem allihopa, men de hade allihop förkastat henne. Hennes själ var som ett söndergivet papper. Med stora hål i. Men ni vet hur det är. De två ska bli ett. Och när man separerar två människor. Då blir man skadad för livet. Hon var förmodligen i väldigt dåligt skick. På grund av vad andra människor hade gjort mot henne. Och vad hon hade gjort mot sig själv. Och du kanske har det så. Men ändå säger Jesus till just dig. Om du förstod vad Gud har att ge. Jag vill hela dig. Jag vill ge dig ett nytt liv. Jag vill att det levande vattnet ska brusa igenom dig. Hela dig från allt det här. Du ska inte vara styrd av ditt förflutna. Du ska vara styrd av mitt levande vatten. Den källa som jag vill plantera i ditt innersta. Jesus lovar här att ge oss levande vatten. Och han säger längre fram så här. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Allt annat vi kan ta till. För att släcka vår törst. Det blir bara tillfälligt substitut. För att ta den bilden. Vi hade en vattenläcka här i Jönåker i veckan som gick. Ni märkte säkert det flera av er. Här bakom mig, Kallebacken, var någonting som hade hänt. Och vattnet blev smutsigt, brunt, det luktade inte illa. Men det gjorde vi, kunde inte dricka det. Så vi fick åka och köpa vatten. Ja, nu kom det tankbilar här, men det upptäckte inte jag. Så att jag hann köpa en 20 liter kolsyrat vatten innan dess. Det smakar väldigt gott. Men grejen är, det vattnet tar slut. Det ger bara tillfredsställelse för stunden. Om kranen är en bild för det som Gud vill ge. Och är det så att det kommer in saker som gör att det flödet inte flödar rent, då måste man göra någonting åt det. Därför att det är meningen att du ska ha det vattnet tillgängligt hela tiden. Och det är likadant med det levande vattnet med Gud. Du ska inte behöva fara runt på alla möjliga ställen och leta efter annat vatten. Källan ska finna hos dig. I ditt hem. I ditt inre. Och du ska bära det med dig hela tiden. Och du ska kunna uppleva det. Att Gud helt plötsligt mitt i vardagliga situationer talar till dig. Jag kommer ihåg vad min pappa berättade. Vad morbror Gideon Larsson inne i Nyköping sa ibland. Han var en arbetare. Men han var döpt i den heliga ande. Ibland när han stod vid svarven och arbetade så kunde han uppleva att hela hans inre fylldes av en outsäglig glädje. Har du upplevt det? Hur Gud gör sig påmind att den här källan helt plötsligt bubblar upp utan att du ens har tänkt på honom. Detta är det levande vattnet. Och då sa Gideon så här, nu är det någon som ber för församlingen. Och då får du vara med i ett övernaturligt verk. För kristendom, mina vänner, det är inte att gå till kyrkan varje söndag och sitta av 1,5 timme. Kristendomen är att bära Guds kraft i sitt liv. Vara fylld av den helige ande och uppleva att han finns där dag och natt. Och när du sover på nätterna så talar han till dig. Och när du är på ditt arbete så vittnar han genom dig. Och när du öppnar Bibeln så är det liv. Och det är liv över nog. Det är den kristendomen Jesus kan ge. Allt annat är bara bluff och luftslott. Det är det levande vattnet vi behöver. Om du kände till vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Jag tror vi behöver be tillsammans den här förmiddagen. Vet ni, vi har väntat så länge på att Gud ska bryta igenom våra liv. Att han ska döpa dem ibland och se en helig ande som inte är döpta i andra väl. Vi gör så här. Lennart ska sjunga en sång. Och den sången är en inbjudan till dig. Men mer att vi sjunger den sången. Jag önskar att du som känner det här var till mig. Kom och ställ dig här framme. Kom och ställ dig inför Gud. Och visa med hela din varelse. Jag vill ha tag på källan i levande vattnet. Och har du upplevt den tidigare, så vill Gud fylla på nytt. Eller som vi läste här, kanske är det så att du ska be om något du ännu inte har fått. Låt inte dina känslor heller leda dig bort från att be den bönen. Ta ett beslut. Ett viljebeslut. Varsågod Lennart. Vi möts här framme för en stund av bön. Alldeles strax.